Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Hallå där! Nu är det nytt år och ny söndagsskola.
Den första lektionen 2022.
Ja.
Detta nådens år. Detta hoppas nådens vi väl på.
Om du ska sammanfatta förra året med ett ord, kan du göra det? Nej, det kunde du uppenbarligen inte.
Nej, för jag tänkte så här på vad... jag sökte efter ett ord som skulle beskriva lyckan i söndagsskolan här.
Ja.
Men det... Därför att det är
men den, jag ställer en ledande fråga, Anna-Karin. Vad var det bästa som hände dig förra året?
Det måste vara söndagsskolan, ja. Utan tvekan. Ja. I alla fall, det ligger på topp tre, skulle jag säga.
Ja, jag säger det. Ligger på topp tre. På topp tre, ja. Det bästa förra året var faktiskt att jag lärde känna dig och att vi började detta fantastiska projekt. Därför när jag lyssnar, ja. På söndagsskillen, jag kan ju avslöja det för våra lyssnare, att jag lyssnar själv ofta på avsnitten flera gånger. För jag blir på så gott humör. För jag tänker, gud vad trevligt vi har. Och vad spirituella, ja. De är. Så lite självgodhet tror jag att man får unna sig så här i början av ett alldeles nytt, fräscht år. Men jag tänkte ändå, ja. Att vi ska förstöra den fryntliga stämningen här lite genom att tala om veckans, eller ja, veckans, det är ett par veckor sedan nu. Det var det jag saknade med julkalender, vi fick inte irritera oss. Så vi kör väl igång med ett irritationsmoment, Anna-Karin.
Ja, jag har ju varit inne tidigare på detta med att jag irriterar mig på att man inte kan köpa monoögonskuggor, utan man måste
så att säga.
Ja, exakt. Mm. Utan man oftast blir man fast med ett antal som man inte bara använder lite grann. Men nu tänker jag gräva djupare i detta med att fenomenet att köpa smink och vilka vedermödor man tar sig igenom när man ska ut på påfyllnadstur, så att säga.
Ja.
För då är det så här att om jag då exempelvis går in på Åhléns eller NK eller någon annan slags galleriliknande affär där de har väldigt många olika, ja. Märken samlade. Då vill jag som kund kunna gå fram till en av expediterna och säga, jag söker en mascara si och så, eller jag söker ett läppstift i den och den nyansen, kan du visa mig några olika? Och då visar bara denna expedit det märke som vederbörande står invid just då.
Mm.
Och så säger jag så här, men jag vill inte köpa Lancôme, jag vill titta på, kan vi titta där borta? Eller, nej, men det säljer inte jag, säger de då. Utan då får du gå och leta upp någon annan som kan hjälpa dig med det.
Då får du gå till L'Oréal-personalen, Dior-personalen. Ja.
Ja. Och då tänker jag så här, då blir jag oerhört irriterad. Därför att jag är ju i en affär.
Mm.
Hur kan det vara så då att expediten bara kan sin lilla tårtbit av detta? Detta är oerhört irriterande, för det gör att jag kan ju inte då välja, jag kan ju inte göra ett överlagt val här, utan jag måste, de marknadsför bara en produkt istället för, här kan jag hela den här repertoaren av smink attiraljer som finns här. Förstår du min irritation?
Ja, jag förstår din irritation. Du söker efter kompetens. Du traskar in där på NK eller Åhléns och du är på jakt efter ett läppstift i exakt rätt nyans. Du har någon slags idé om detta. Men då vill du kunna jämföra. Men du får bara jämföra ett märke i taget. Jag vet faktiskt inte hur det funkar i sådana affärer. Kan det vara så att de...
Man är väl agent för någonting?
Ja, men jag tänker
liksom
att den som står där och säljer Dior-produkter är inte anställd av NK eller Åhléns, utan av Dior. För en provision. Jag vet faktiskt inte hur det funkar. Något som jag gillar...
Men det är dåligt.
Ja, det är dåligt. Men något jag gillar med detta, det är att, för jag vet, sist vi var uppe i Stockholm, du och jag tillsammans, så kanske minns att jag köpte en mycket dyr och snygg klänning. Och så köpte jag då också ett antal sminkprodukter eller make-up-produkter från just Dior faktiskt. Och då köpte jag så mycket så då fick jag med en massa extra produkter i min lilla påse.
Aha, du blev belönad för att du gynnade en producent.
Precis, och det tycker jag, så kan de ju göra. Liksom, att om man då köper en hel linje så att säga, så får man lite extra. Det är bra.
Jo,
men
absolut.
En uppmaning att, visst, ni kan väl ha era agenter för de olika sakerna, men kan ni inte ha på Åhléns och NK liksom såna här superexpediter som kan alla?
En överexpedit.
Vi vill ha en överexpedit. Vi vill ha en personal shopper när det gäller läppstift.
Ja. Nej, men jag tycker man kan vara lite jobbig som kund också och fråga sig. Nej, men, eller säga, men jag är ju i denna affär. Du bör kunna leda mig bort till nästa stånd.
Ja, men man vill ju ha kompetens. Det tangerar lite en annan sak som jag ofta irriterar mig över, men som inte är min huvudirritation idag. Nämligen taxichaufförer som inte hittar. Det är helt sjukt. Det har hänt mig 2 gånger den här julen. Jag har hoppat in i taxi och sagt din adress. Och så säger han så, ja, kan du visa mig väg? Så jag bara, nej, det kan jag inte. Det är därför jag åker taxi. Precis.
Det är denna tjänst jag har köpt genom att gå in i din bil.
Exakt.
Och ange en adress.
Yeah.
Men nog om mina sminkbryderier. Mm. Vad har du, Ann Heberlein, irriterat dig särskilt på?
Ja, alltså detta är en irritation som kommer och går, måste jag säga. Och det hänger ihop med min man. Därför min man, han har en egenhet att han pratar i sömnen. Och det gör han mer i vissa perioder.
Är inte det roligt att lyssna på?
Nej, det är inte roligt. Hur roligt skulle du tycka att det var att vakna till någon som ligger och mumlar och vilar och säger så, det kommer aldrig att gå. Det är ett brev från Skatteverket. Vi kommer inte att klara detta. Alltså fattar du vilken ångest det skapar hos mig att han ligger och pratar om Skatteverket och om momsredovisningar kanske klockan 6 på morgonen.
Nej, det där är ju, för det första är det ju oroande, för man tänker också, vad är det för affärer du har här som inte jag är involverad i? Så jag tänker, ska man prata i sömnen på det viset om man nu sover ihop med någon, då får man ju faktiskt ha lite roliga. För Erik verkar ju ändå vara en rolig och spirituell person.
Ja, men alltså, allt detta nattetid? Erik är en oerhört rolig person som har ett mycket jämnt och trivsamt och godmodigt humör. Jag tror att all hans, den ångest som jag pytsar ut jämnt över dygnet eller timmar, den pytsar han ut när han sover. För då kommer allt det här liksom. Nu i morse sa han så.
Det undermedvetna.
I morse så sa han så här. Vart har alla pengar tagit vägen? Hon måste berätta det.
Men i sömnen?
I sömnen. Och jag förstår din reaktion, för så reagerar jag också. Tänker, nu ligger den jäveln liksom och säger något budskap till mig, tänker jag. Och så väcker jag och säger, vad fan menar du? Vadå för pengar? Så han bara, vad då? Så att, ja, men, du, vad är det du menar? Vad är det du insinuerar här? Och då är han helt yrvaken. Och då har han uppfunnit en term för att liksom för att sammanfatta min upprördhet. Så han sa, jaha, har jag begått något sömnbrott nu igen?
Och det här är en utveckling på tankebrott.
Ja, precis. Sömnbrott. Liksom saker han säger och gör i sömnen som jag sen anklagar honom. För han tycker att han är liksom inte vid sina sinnesfulla bruk när han sover och talar i sömnen. Vilket jag delvis kan hålla med om. Så därför så har jag inte rätt att anklaga honom.
Men bara delvis?
Honom. Ja, bara delvis. Jag tycker han får skärpa sig lite. Så det är min irritation.
Jag vill ändå komplimentera honom för att han formulerar sig i sömnen som om det vore någon slags deckare eller någon rolig, underfundig novell eller något liknande. Det är inte många som för ihop det på det viset, men det får
Det handlar ju ofta om pengar, det handlar om Skatteverket, och det handlar också ofta om hästar, och då är det ofta hästar som är i fara. Han talar återkommande om att det är snöstorm, alla hästarna måste in i stallet. Han pratar dock aldrig om andra kvinnor. Det hade man ju kunnat tänka sig att det var irriterande. Men det är aldrig så att han ligger liksom och störnar fram någon annans namn eller så.
Nej.
Så på den fronten är det ganska lugnt. Men i alla fall, detta kan jag säga uppväcker stora mängder ångest hos mig. Och detta är faktiskt dagens tema också, eller hur?
Ja, precis. För att nu har vi ju precis gått in i ett nytt år. Och det är ju en sån där period där man kan dels göra bokslut över något som har... Alltså man måste göra bokslut över det som har kommit till ända. Och det kan i sig generera ångest för att man hann inte med. Man förmådde inte, man klarade inte av det man hade tänkt. Eller ännu värre, man fick kanske chansen att göra det man ville. Men det blev inte så bra.
Nej, precis.
Det var inte så precis. Att de där nya dörrarna öppnades och guld sköljde över en. Utan det blev bara...
Guldet blev till sand.
Ja, nej, men sen finns det ju också detta med spänningen inför ett helt nytt år. Mm. Alltså allt det kan innebära och vad det kräver av mig i ansträngning för att dessa olika mål eller bilder ska uppnå. Jag tänker att båda de här är ju ångestgeneratorer på något
absolut.
Sätt.
Absolut.
Hur hanterar du den typen? Alltså lider du av den typen av nyårsångest?
Ja, det måste jag säga att jag gör. Alltså, nyåret är ju någon slags passagerit kan man säga. Menar, vi vet ju allihop att egentligen så är ju tillvaron exakt likadan den 1 januari som det var den 31 december. Men på något magiskt sätt så tänker vi oss ändå att det händer någonting. Och det är ju som du säger att runt nyår, det är alla de här listorna som publiceras överallt, liksom bästa böcker och bästa låt och viktigaste händelser. De där, man gör ju sina inre mentala listor över året som har gått. Vad man har uppnått och vad man har misslyckats med. Och antingen är det som du säger att man sitter där och tänker att det här blev inte så bra som jag trodde. Eller man tänker, det här året gick mitt äktenskap i kras. Eller jag förlorade mitt jobb. Eller jag köpte ett alldeles för dyrt hus. Eller jag blev sjuk. Eller vad som nu har hänt. Eller så tänker man, vilket kan vara nog så ångestframkallande. Mitt liv ser exakt likadant ut idag som det gjorde förra nyårsafton. Och det var inte så jävla roligt då heller.
Så att, nej, att man inte kommer vidare. Nej, att man inte tar de där precis. Kliven. Man hela tiden drömmer om att få liksom stega ut i.
Ja, och det är ju någon slags... Det är ju en vemodig högtid tycker jag. Det tycker jag nu att den har blivit ju äldre har blivit. För det är också det att man lägger ännu ett år till handlingarna så att säga.
Nej, men, ja. Och sen finns det ju denna märklighet också av att ju äldre man blir desto fortare, desto snabbare tycks tiden, året, månaderna, dagarna passera. Mm. Så att när man tänker tillbaka på sin ungdom eller barndom så kan man ju liksom du vet den här bilden av att ett sommarlov var en oändlighet eller att ett läsår i skolan man kan identifiera minnen, låsa minnen till exakt vilket, alltså då var jag 10 år eller då var jag 12 år eller något sånt där, medan nu när man är liksom i medelåldern med råge, ett år, det är svårt att minnas, hur var det, när det var när jag var 39 eller var det när jag var 41 eller var det när, förstår du,
ja,
jag
precis,
tänker att det suddas ut, ja. Allting blir bara en stor gegga och sen så just detta tiden går fortare och fortare vilket ger ångest,
ja, men
i alla fall för mig.
Ja men det håller jag med, men sen måste jag säga, jag har ju en historia av depressioner och rätt svår ångest får man väl säga, och det är väl inte någon hemlighet på något sätt, jag har skrivit en del om det och jag har några självmordsförsök i bagaget så att säga. Och de har ofta inträffat just kring nyår. Och där är jag inte unik. Därför nyårshelgen är den helg på året där flest människor försöker ta sina liv. Så det är ju någonting med detta som är...
Tiden spelar roll.
Ja, jag tror tiden, årstiden... Nyår är också en sån högtid, precis som julen som vi precis har lämnat bakom oss, där man förväntas också finnas i ett större sammanhang och ha roligt. Och om man då inte lyckas med det så att säga, om man inte blir bjuden på någon fest eller om man blir bjuden på någon fest men känner sig ensam på det där sättet som vi faktiskt talade om i en av våra luckor i julkalendern, alltså man är ensam i ett sammanhang som kan vara nog så ångestframkallande måste jag säga, så kan det vara kanske det som får en människa att tippa över. Så det här är en ångestframkallande tid på året vill jag påstå, för mig personligen faktiskt, och jag tror att det är det för många andra människor också, så det finns en del att dryfta.
Ja precis, jag tänker på det här med, alltså man ska försöka bena ut då vad. Ångest är ju också ett ord man använder. Man kan använda det på ett vardagligt vis. Att man säger om det är något litet hinder man stöter på. Eller en liten kulle man måste över. Så kan man ändå säga att detta ger mig ångest eller något liknande. Men sen finns det ju den, som du berörde här nyss, den djupa existentiella ångesten. Som man kanske aldrig... Där är det någonting radikalt i livet som måste hända för att man kanske erfar detta med sin kropp och sitt sinne. Jag tänker till exempel på en lång intervju jag läste med den före detta politikern Birgitta Olsson, liberal, tidigare minister och så vidare, som drabbats av en väldigt svår cancer. Och i den här intervjun, som har en väldigt vackert porträtt av henne och tankeväckande på så många sätt. Men så sa hon så här att innan man drabbas av detta så tror man att det värsta kommer att vara att tappa håret. Men när man är i det, när livet och allting, när själva existensen ställs på sin spets, må det vara av sjukdom eller av något annat, då är det ingenting. Det är ingenting detta att man förlorar någonting som man tidigare har trott var så viktigt. Utan allting handlar istället om, kommer jag överleva? Kommer jag att existera? Kommer jag att finnas? Och jag tyckte det var en sån här tankeväckande kontrastering av det som vi, de allra flesta av oss då säger. Det här ger mig ångest eller det här är jag orolig för. Men det är ju också för att man kanske är i ett läge i livet där du kan tillåta dig att oroa dig också över till synes små och i ett större sammanhang obetydliga ting.
Ja, men jag tror att det ligger mycket i det. Men jag tror så här att ångest i dess liksom... vad ska vi säga, dess djupaste mening är också en reaktion på att man känner sig hotad till sitt liv. Mm. Och det kan man ju göra av en sjukdom naturligtvis, men man kan ju också göra det av andra faktorer i livet. Under många år så levde jag med mycket, mycket svåra ekonomiska problem. Det upplevde jag också som ett hot mot mitt liv faktiskt, därför att jag visste inte hur jag skulle kunna betala min hyra. Om jag hade blivit bostadslös så hade mitt liv inte fungerat. Och den sortens situationer kan vi hamna i några gånger under våra liv. Och man kan ju också, därför, man kan skilja på olika typer av ångest utan att nödvändigtvis rangordna dem. För att det finns ju den ångesten som man kan koppla till en konkret erfarenhet eller händelse, som till exempel en sjukdom eller en svår ekonomisk situation eller ett havererat
fara.
Man kan ju uppleva den sortens fara och hot mot sitt liv när man befinner sig i ett uppbrott också. Om man har levt med någon och plötsligt blir ensam, så kan ju det också upplevas på det sättet. Sen har vi ju en annan ångest som inte egentligen har något objekt. Det är den här ångesten som jag ibland kallar för någon slags vargtimmeångest. Som man kan drabbas av den där timmen, ofta mellan 3 och 4 faktiskt, vilket är den timmen,
det är den värsta.
Ja, det är den värsta timmen. Och det är så intressant att det är en så, alltså det är en sån universell erfarenhet att det ofta är precis då som människor drabbas av den här svinden som ångesten kan vara, men där det egentligen inte är riktat mot något specifikt, att det handlar inte om hur ska jag betala min räkning eller kommer jag att överleva, kommer min man att lämna mig, utan att det är faktiskt en rå och primitiv känsla som inte har det här objektet. Och det är ju kanske en mer, vad ska vi säga, patologisk ångest som är nog så förfärlig, måste jag säga.
Ja, men jag har alltid tänkt på den där timmen som att den kommer därför att du har sovit din första fas, så att säga. Och du har då, kroppen, hjärnan är delvis utvilad. Och då bubblar saker upp som du inte, då får de utrymme, de får syre på något märkligt sätt i det här skiftet då. Jag är så oerhört, har alltid varit avundsjuk på dem som kan klara ut och sova en hel natt utan att vakna upp där någonstans i varje timme då. Och få den här typen, ansättas av den här typen av, som du säger, ångest som inte alltid har ett säkert, eller det kan ju vara att den har ett återkommande objekt, men för mig kan det vara, alltså det är så, det låter nästan löjligt när man säger det, men där är det ju mer att ångesten söker efter något att fästa sig vid, och det kan vara sånt som egentligen inte är akut eller som egentligen inte finns skäl att oroa sig för, men det liksom, det trycker upp där ändå på något märkligt vis.
Ja, så det är en ångest som är det man brukar kalla för härled rädsla. Alltså, det är inte en ångest som upplevs inför ett konkret hot, att det står ett lejon framför dig som vill äta upp det, utan det är snarare tanken på att det här lejonet skulle kunna dyka upp. Och det kan ju handla om sånt som, när barnen var små så kunde jag oroa mig enormt mycket och drabbas av djup ångest när jag funderade över hur ska de klara sig när de blir vuxna. Kommer de att träffa någon att älska? Kommer de att hitta det? Och det, att oroa sig för det när barnen är 6-7 år, det är ju inget akut och överhängande. Men jag tänker också just den här timmen, vargtimmen, då är det är tyst. Även om det är någon som ligger på vin i sängen och det är andra människor i huset, så är man ensam. Därför människor som sover inte närvarande. Det är mörkt.
Precis.
Och i tystnaden, mörkret och ensamheten, så växer ju till synes rätt triviala problem till helt orimliga proportioner.
Ja.
Just eftersom man erfar dem då.
Och det värsta av allt är ju då, eller här i ligger kanske den egentliga plågan, nämligen att du kan på inget vis lösa de problem som kommer att trycka dig mellan 3 och 4 på natten. Du kommer inte kunna tänka fram en lösning, du kommer inte med dina händer eller med din kropp att kunna skapa en lösning just då. Därför oftast, precis som du säger, man fäster det också på någonting som ligger långt fram i tiden, eller som på alla vis är utom räckhåll för mig att påverka.
Ja.
Det är ju det som gör den så grym, just den här typen av ångest, för jag kan egentligen inte, jag kan inte försätta mig i tanketillstånd där denna oro inte längre är befogad, utan visst det finns ju skäl att oroa sig över det du sa, hur ska det gå för barnen när de växer upp, hur kommer livet att gestalta sig då, men jag kan inte lösa det problemet just nu.
Nej, och det är samma,
utan det är
som
bara här
för en annan typ av ångest är ju den ångest man kan känna över saker som har hänt, och det kan vi inte heller göra något åt. Varför sa jag så? Varför gjorde jag så? Hur kunde jag skäbla bort den saken och så vidare?
Ja. Har det blivit
en madame med skunk bak och fram.
Om vi försöker zooma ut ytterligare något, mm, för att vi ställer oss frågan, vad är ångest, mm, och vad liksom kommer det ur och hur kan vi förstå det? Så vi tar ju hjälp av existentialisterna, tänker jag, i att förstå det. Det Sartres idé om, eller beskrivning av människan, plikt att välja eller att handla, mm, och att det är i detta våndan över att välja och fatta beslut. Hur ska jag göra? I vilken riktning ska jag gå? Vad gör jag för min nästa eller vad gör jag inte? Detta är för honom grunden och källan till den existentiella ångesten. Mm. Att jag, så att säga, även om jag inget gör, även om jag inget väljer, så är det är också ett val.
Mm. Det är människans ansvarighet som är upphovet till hennes ångest. Eftersom vi är ansvariga för de val vi gör eller de val vi inte gör,
ja,
så leder det i oundvikligen till ångest. Därför vi hade alltid kunnat handla på ett annat sätt och vi kan inte vara riktigt säkra på utfallet. Det är insikten i den egna ansvarigheten som också genererar ångesten. Därför varje val du gör innebär att du väljer bort något annat som potentiellt kunde blivit bättre. Så det är ju en del, ja, av människans villkor, menar Sartre. Och jag tror att han har en poäng i det.
Det tror jag också. Eller alltså man kan ju tycka att det finns en pessimism i det, men jag väljer inte att se det på det sättet. Utan vad han gör är ju att han tillskriver människan en enorm kraft,
mm,
och möjlighet att faktiskt göra en väldig skillnad både för sig själv och för andra.
Mm.
För i det ligger ju också att de valen du fattar eller de val du inte fattar, de har också betydelse för andra bortom dig själv. Så att du kan inte, så att säga, krympa ihop. Väljer du att krympa ihop och tro att det spelar ingen roll vad jag än gör, för vem jag står inte i, för jag är inte sammanlänkad med andra, så har du, så att jag missförstått mänskligheten, mm, enligt det sättet att se. Men absolut, det innebär, precis som du säger, att där, med det följer ett ansvar som i sig kan vara ångestaccelererande eller ångestskapande.
Ja, det gör ju att ångesten har ju också en etisk dimension. Därför ångesten är ju också, vad ska vi säga, ett uttryck för någon slags självrannsakan. Sen måste jag säga att jag tycker inte att det är ju ingen konstruktiv självrannsakan, för ångesten leder ju, upplever jag väldigt sällan till någonting. Men det är ju ändå ett uttryck för det som man kanske kan kalla för individens moraliska identitet. Alltså, mm, de föreställningar vi har om vår egen moral, vår egen plikt, vårt ansvar gentemot andra. Alltså, ångesten kan ju också komma som en reaktion på att vi upplever att vi själv förbrutit oss mot något som vi finner av vikt. Till exempel, mm, att hålla löften eller vad det nu kan vara. Och när vi då misslyckas med detta så kommer ångesten som en påminnelse från vår moraliska identitet, som ett uttryck för att vi också är etiska människor, alltså varelser som, ja, reflekterar.
Vi prövar våra val, ja, eller vi utvärderar dem och finner att vi valde fel eller valde mindre bra, mm, än vad vi hade hoppats på. Och det skapar i sig ångest. Och det är väl Sartre inne på också, att detta är det mänskliga tillståndet. Ja. Alltså vi kommer ju inte ur det, utan det enda vi kan göra är att försöka leva, lära oss att leva med det och hantera det på ett sätt som är meningsfullt både för oss och för andra.
Ja, men precis. Jag tänker att det är ett existentiellt grundvillkor. Men sen så får man väl ändå säga att en del människor upplever mer ångest än andra.
Yeah.
Jag är mycket influerad av Jean-Amery. Han har dykt upp i våra samtal tidigare, mm, som också, mm, är existentialist, precis som Sartre. Och Amery, han kämpade väldigt mycket med ångest och självmordstankar och så vidare. Och han beskriver sitt eget livs mest fundamentala erfarenhet som en erfarenhet av ett totalt nederlag. Échec heter det på franska. Så han upplever sitt liv som ett totalt nederlag. Och det tycker jag är bedrövligt naturligtvis, att uppleva sitt liv som ett nederlag. Men jag tänker att hur vi hanterar vår ångest hänger också ihop med vilken grundläggande livshållning vi har och hur vi ser på oss själva på ett fundamentalt sätt. Och där tror jag man kan hitta förklaringen till att en del människor faktiskt drabbas hårdare av ångest än vad andra gör. Och det hänger nog delvis ihop med faktiskt vilka förväntningar och föreställningar vi har om oss själva.
Ja, just det. Självbilden. Eller, ja, alltså
självbilden,
självgranskande.
Ja.
Ja, för jag tänker att det handlar om just hur man har en granskande blick på sig,
precis,
själv.
Precis.
Och hur hård man är i att döma sig själv. Där ur kommer nog olika portioner av ångest.
Mm.
Man är oerhört dömande mot sig själv, så får man också en stor portion konstant ångest närmast.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Om vi hoppar över till den absoluta samtiden, så finns det ett fenomen i detta som jag tycker är väldigt märkligt kopplat till ångest, nämligen att för mig är ångest någonting individuellt. Alltså det är någonting som springer ur min egen livssituation, mina egna bryderier och, som vi sa just då, det här med självgranskningen. Men det finns ett, nästintill en smitta i samtiden där man försöker projicera en slags kollektiv ångest på grupper av människor, eller på gärna hela befolkningen då, man är, alltså från medias sida eller från det offentliga samtalet, där man talar om sådana saker som klimatångest eller att man bör känna ångest om man konsumerar för mycket för att det i förlängningen är dåligt för klimatet och så vidare. Och där ångesten också nästan ska, den ska så att säga följa en viss mall. Och för mig är det en motsägelse i detta, därför att även om det finns gemensamma nämnare så är det en så väldigt individuell upplevelse. Mm. Och där jag funderar på om den här kollektivångesten snarare handlar om ett försök att så att säga skapa en känsla av tillhörighet hos människor, snarare än att faktiskt göra någonting åt problem eller situationer som vi bör engagera oss i.
Jag tror att du är någonting på spåren där. Alltså Karin Johannesson, som var professor i det och lärdomstor, hon skrev ju om känslornas idéhistoria i någon mening. Hon har skrivit oerhört intressant om detta, alltså vilka reaktioner och emotioner som har varit på modet, så att säga, och hur man förväntas reagera, vilka attityder som är godkända och icke godkända i olika tider. Och jag tror att det är precis som du säger, att det här är ju gemenskaphetsskapande. Mm. Att då så att säga sig lida av klimatångest till exempel, som väl är en, det är ett väldigt konstigt sätt att beskriva ångest, tycker jag. Men jag tänker så här också, för att jag tittade på det för ett tag sedan, vem som uppger att de har klimatångest. Och det är påfallande ofta unga människor som säger sig lida av klimatångest. Människor mellan 16 och 25, och det är fler kvinnor än män som lider av klimatångest. Mm. Om vi jämför detta med statistik som finns över psykisk ohälsa, så ser man att samma grupp som också upplever mest psykisk ohälsa, där den växer mest, det vill säga unga kvinnor, är den grupp som också i högst grad upplever klimatångest. Och jag tänker att det är lite som du beskrev det tidigare, när man ligger där varje timmen med ångest, så söker ångesten sitt objekt. Mm. Och jag tror att den, så att säga, ångest, oro, osäkerhet som man ofta upplever i det unga vuxenskapet, så att säga, mellan 16 och 25, kan också få ett fäste där, för att då blir det konkret. Och kanske är det lättare att hantera en ångest som är riktad mot klimatet, till exempel, en mer diffus existentiell ångest som handlar om vad ska jag göra med mitt liv. För att det är ju en ångest som jag tror är väldigt påtaglig för många i den åldern, därför det är många val som ska göras, och man är väldigt ensam för första gången i sitt liv med att fatta beslut, för att då förväntas man kunna fatta beslut själv, vad ska jag läsa på universitetet och allt vad det nu är. Och då tänker jag att då finns ju det här som ett kulturellt fenomen, klimatångesten, som du kan hoppa på och känner dig inte så ensam eller udda.
Nej, man får någon slags stämpel eller etikett att sätta på den själsliga oro man känner. Och det är ju Karin Johannesson, som du nämnde tidigare, hon gör ju det så skickligt när hon beskriver hur de här kulturella tillstånden alltså då blir kollektiva sjukdomar på något sätt. Jag tror, hon skriver väl mycket om melankoli. Hur melankoli, som vi kan liksom sätta nästan...
Melankoliska rum heter väl en av hennes böcker, om jag inte har fel för mig.
Och där melankoli då var ett sjukdomstillstånd, om vi går tillbaka i tiden, drygt 100 år eller liknande. Och där vi kan jämföra det med de här kollektiva tillstånden som vi just beskrev kopplat till klimatångest och så, att det accepteras som någon slags sjukdomstillstånd eller en etikett att sätta på det du beskriver, som kanske snarare handlar om allmän psykisk ohälsa eller instabilitet eller oro för framtiden, oro för sig själv och så vidare. Så det tänker jag att man ska alltid vara kritisk, tycker jag, till det mesta. Ja. Men man ska framför allt ha liksom en kritisk blick på den här driften att sätta den typen av etikett på människor och på samhällstillstånd överhuvudtaget. För ja. Det ligger någonting annat i detta än den typen av ångest som vi talade om initialt här.
Jag tror det också. Jag tänker på den självmordsvåg som sköljde över Europa i samband med Goethes bok om den unga Werthers lidande.
Ja, exakt. Ja.
Det är ju ett väldigt tydligt exempel på detta, hur liksom, mängder av unga män då liksom tog sina liv eller i alla fall försökte eller gick omkring och erför den här romantiska ångesten influerade av Goethes hjälte, exakt. Så att säga.
Man fick en kombination av ett klädmode, ett sinnestillstånd och då
en livshållning, en
gemenskap. Precis.
Och allt detta erbjuder ju faktiskt också just klimatångeströrelsen, kan man väl säga. Finns också väldigt tydligt, det finns en gemenskap att gå in i. Jag tycker det är intressant att reflektera, alltså när jag är ju född 1970 och var tonåring då, 80 liksom, mitten, slutet mot 80-talet, och Då var det väldigt många som led av olika typer av ätstörningar, bland annat jag själv. Mm. Sen så när jag hoppar lite några decennier framåt i tiden och mina pojkar är tonåringar, då var det väldigt många, framförallt unga flickor i deras närhet, som led av självskadebeteende. Alltså de skar sig i armarna och så vidare. Det var okänt när jag var tonåring, kan jag säga.
Nu har vi
könsdysforin istället.
Ja, exakt.
Så jag tänker så här att ångesten tycks vara konstant. Mm. Men den tar sig olika uttryck beroende på också. Alltså vi, till och med där i hur vi uttrycker vår ångest, så tror jag faktiskt att vi påverkas av vår kontext. Att när jag var tonåring så diskuterades anorexi väldigt, väldigt mycket. Och det var ju ett sätt att kanalisera sin ångest, att kräkas helt enkelt.
Och sen, eller ta kontroll.
Ja, precis. Men, för det är det handlar om. Att man försöker ju hantera en ångest genom att agera. Och det var också ett sätt att visa sin ångest konkret. För det är också svårt att uttrycka ångesten. Men om du skär dig i armarna, som man gjorde väldigt mycket liksom mot slutet av 90-talet. Eller om du liksom tvivlar på din könsidentitet, som väldigt många tycks göra idag. Då visar du ju också att jag mår inte bra och jag behöver hjälp, tänker jag.
Precis, men där tänker jag att det jag saknar i synnerhet i samtidens ungdomslösning på ungdomsångest. Mm. Då är det dysfori, att man känner att man är ett annat kön än det man är född till, så att säga. Mm. Där finns en skillnad i hur vuxenvärlden svarar på detta i relation till de tidigare ångesttillstånd som du beskrev med anorexi eller självskadebeteende. För det var ju helt givet i de två tillstånden att du ska försöka häva det här sättet att kanalisera din ångest. Du ska sluta kräkas eller sluta reglera ditt matintag på ett sådant sätt att det hotar ditt liv. Du ska sluta karva i dina armar och i dina lår, därför att det är farligt och dåligt och ingenting man ska göra. Medan könsdysforitillståndet, där ser du hur vuxenvärlden istället ska bekräfta detta tillstånd. Alltså att ångesten kanaliseras som så att du vill skifta könsidentitet. Ja, då ska vi bejaka och bekräfta detta. Där efterlyser jag verkligen att man ska förhålla sig på samma vis till detta som man har gjort med andra typer av uttryck för den typen av ångest, nämligen att man också ska ifrågasätta och inte bara bekräfta, utan se det som snarare någonting man har ett tillstånd som man då fäster det vid dysfori istället för något annat.
Ja, men tänk om liksom mina föräldrar och mina lärare och de läkare jag träffade när jag vägde 38 kilo sa, ja, du är faktiskt tjock, Ann. Du behöver banta. Det är ju det man gör idag när en väldigt ung människa kommer och säger att jag känner mig inte som flicka utan som pojke. Att man bejakar ett tillstånd som faktiskt är ett uttryck för att man inte mår bra. Och med detta sagt, jag har full respekt för människor som genuint upplever detta. Men jag tror inte man kan göra det när man är 12 år gammal. Och jag tror det är djupt, djupt destruktivt att gå en 12-åring till mötes eller en förvirrad 15-åring som jag var när jag var gravt underviktig och livnärde mig på ett grönt äpple varannan dag. Att tänk om omgivningen hade bejakat min totalt felaktiga upplevelse av att vara väldigt tjock. Mm. Då hade jag varit död idag. Och jag tycker också, men det finns ju en parallell här till hur man hanterar det som offentligheten och kallar klimatångest. Att istället för att liksom lugna den unge och säga nej, världen kommer inte gå under om 10 år, så uppmuntras denna klimatångest.
Ja,
Greta Thunberg säger att ni ska vara rädda. Alltså jag tycker det är så oerhört provocerande, för jag tycker faktiskt att man påverkar en hel generations mentala tillstånd på ett sätt som jag finner djupt destruktivt genom att uppmuntra och elda på den här ångesten. Därför att ångest är faktiskt mycket, mycket sällan produktivt.
Nej, men exakt. Och det är väl det som ligger i råden här, eller i det vi själva utifrån den ångest vi upplevt eller fortsatt ansetts av på olika sätt och vis. Att ibland handlar det om att den som är en närstående, de som är allra närmst en i familj och så, faktiskt ska svara på när man uttrycker ångest, att man kanske helt enkelt ska säga: detta är inte farligt, detta är helt irrationellt att du är rädd för det här, detta kommer inte att hända det du befarar, utan helt enkelt avfärda ångestens källa som den finns inte. Detta är inte någonting du ska oroa dig för. Ibland, det vet ju både du och jag, ibland är det faktiskt det som blir lösningen också, att någon så att säga håller upp en spegel och så ser man, nej men du har rätt. Detta är ju inte någonting jag behöver oroa mig för.
Nej, men precis
som men ibland, alltså det handlar om lagom doser av att bli tagen på allvar och ibland faktiskt också bli avfärdad i det man uttrycker som en källa till oro. Därför att det är inte det.
Nej, och jag tänker också att det är viktigt att hela tiden påminna både sig själv och människor i sin närhet som lider av ångest att det där är inte sant. Det är en känsla.
Nej,
därför att ångest är ofta också förknippad med starka känslor av självförakt och själväckel och självhat. Och, ja, men en upplevelse av att vara värdelös, att inte vara värdig, att erfara lycka eller vad det kan vara. Och då är det viktigt att påminna sig om att nu är det faktiskt min hjärna som spelar mig ett spratt. Därför det är inte sant att jag är en föraktlig varelse. Det är inte sant att jag är värdelös. Det är bara så jag känner det. Och känslor är inte sanna i den bemärkelsen. Nej. Det är inte heller sant att världen kommer att gå under, för det är snarast en känsla skulle jag vilja påstå, i alla fall att den skulle gå under om 10 år.
Ja.
Så tycker jag är en viktig distinktion, att skilja mellan känslan och vad som är sant och vad som är fakta och vad du faktiskt kan påvisa i någon mening.
Ja. Men jag tänker också så här, att om man tar lite så här, köns- eller genusperspektiv på ångest, så har vi ju inom det litterära fältet, så finns ju en skildring av ångest eller av vankelmod och misstrivsel, det finns ju i Sylvia Plaths texter och också i hennes livsbana då, som blev väldigt kort. Hon levde tillsammans med en annan författare.
Ted Hughes.
Han var skapande, hon var skapande, men han fick mycket mer utlopp för detta, där hon var fast vid att sköta barnen och ha hand om hemmet, och valde i ett väldigt tidigt skede av livet att avsluta livet för egen hand. Och det har ju på något sätt stått som en, hon har ju kommit att minnas och bli omtalad kanske mer, för i nutiden i alla fall så talar man mer om detta med just att hon hade ångest för att hon vantrivdes i äktenskapet eller för att hon inte fick utlopp för sin kreativitet och sitt skapande. Och jag tänkte kontrastera hennes livssituation eller öde mot en text som för en tid sedan publicerades i DN av Ardelius, heter han va?
Gunnar Ardelius, ja precis.
Ja, exakt. En författande man som beskriver hur han drabbas av någon slags ångest när han å ena sidan vill vara med sin familj och å andra sidan förverkliga sig själv, pröva sin kropp, och så åker han Vasaloppet och lägger otroligt mycket tid på att förbereda sig för detta Vasalopp när han just är nybliven trebarnsfar. Och hans hustru som också är författare är hemma med ungarna och tar hand om dem. Sylvia Plath har ju lite blivit en hjälte i efterhand för det hon beskrev och det liv hon hade. Medan den här Adelius blev ganska nerrackad för det han beskrev som exakt samma kluvenhet mellan att vilja vara med sin familj och sen samtidigt vilja förverkliga sig själv och därigenom också fly familjen. För mig är det samma typ av ångest egentligen. Det är bara det att man sätter olika etiketter eller man viktar den olika beroende på om den springer ur en kvinnas utsatthet eller dubbla roller kontra då en man som uttrycker samma sak.
Mm.
Hänger du med i hur jag tänker?
Ja, jag hänger med och tänker. Jag gjorde faktiskt samma reflektion när jag såg reaktionerna på Ardelius text. Där han blev väldigt kritiserad för detta. För en man får uppenbarligen inte lov att längta bort. En kvinna får fortfarande göra det. Jag menar, jag såg, det var bara någon vecka sedan, det var någon på Expressen kultursida som skrev om kvinnors behov av ett eget rum för sitt skapande och så vidare.
Yeah.
Om man utgår från att män alltid har det där egna rummet. Men jag tror att med den moderna mansrollen så upplever ju män samma sorts ofrihet och instängdhet i ett familjeliv som kvinnor har gjort väldigt länge. Därför männen har ju haft privilegiet tidigare att kunna ha ett liv utan familjen. Och jag tänker att lösningen på detta dilemma, det är ju knappast att båda ska känna sig lika ofri, utan det är väl snarare att vi ger varandra tillräckligt mycket frihet att dela på det vi måste.
Jag tänker också att det är ett mänskligt tillstånd som beskrivs. Ja. Det är ju vi som är kortsiktiga och gör oss dummare än vad vi är när vi tror att det här är så att säga det kvinnliga dilemmat eller den manliga egoismen som kommer till uttryck. Utan nej, det är det inte i min läsning av vare sig i min läsning av Plath och Ardelius, så är det ett mänskligt tillstånd, ett mänskligt dilemma som beskrivs.
Ja, men det, jag delar absolut din analys. Jag skrev för ganska många år sedan nu en bok som heter Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Mm. Och den boken skrev jag en sommar när jag var djupt deprimerad och planerade att ta mitt liv. Så min tanke med den boken var att den skulle publiceras efter min död. Och det var vid olika skäl jag valde att göra så. Dels för att jag tänkte att den skulle inbringa pengar efter min död. Och därmed skulle på något vis säkra mina barns framtid ett tag i alla fall. Men det handlade också om att jag ville äga min död. Därför att Sylvia Plath, precis som Victoria Benedictsson och ett antal andra kvinnor, Virginia Woolf till exempel, som har tagit sina liv, de har också blivit kidnappade av feminister faktiskt. Där feminister har stulit deras liv och deras självmord för att statuera ett exempel. Vad vet vi egentligen om varför Sylvia Plath valde att ta sitt liv? Var det verkligen liksom ett självmord i någon slags feministisk anda, eller handlade det om något annat? Mm. Och varför tog Victoria Benedictsson sitt liv på det där hotellrummet? Var det verkligen för att den här litteraturkritikern vars namn jag nu har glömt,
Georg
Brandes, var så genuint elak mot och så vidare. Jag ogillar starkt detta. Det var lite samma som när Yahya Hassan, den danske poeten, han dog här nu här förleden under året. Och då skulle han plötsligt bli liksom ett offer för någon slags rasism. Mm. Och det gör mig så oerhört upprörd faktiskt när människor stjäl och andras liv för att göra någon slags jävla ideologisk poäng. Så därför skrev jag min bok och tänkte att när jag har tagit mitt liv så ska ingen jävel komma och berätta varför jag tog mitt liv, utan det berättar jag själv i den här boken.
Ja, just det.
Och det tycker jag handlar om någon slags anständighet och respekt för människor faktiskt.
Ja. Men det är väl en del av alltså detta med att göra sig dummare än vad man är. Alltså samtidens
problem. Och förenkla saker.
Ja, nyanserna försvinner, komplexiteten försvinner och så är det bara. Det fanns ett skäl och det finns en bov här. I Sylvia Plaths fall så är det då hennes make Ted Hughes som är framställd som ett ego. Han är boven och så vidare. Men det finns ju precis som i det du beskriver du ville göra med din bok där, så finns det ju faktiskt andra exempel på litterära texter eller självbiografier eller där man skriver, för det är inte biografier, men där man skriver sina memoarer där just de här nyanserna kommer fram, alltså där det inte är så att det är det manliga geniet som har ätit all tid på bekostnad av den kvinnliga hustrun som också skapar, utan det har funnits någon slags maktkamp dem emellan där de har varit. Är det inte Märta Tikkanen som har skrivit en sådan bok? Ja. Det finns något märkligt i att vi idag som har tillgång till vi har alla möjligheter att skapa oss de här nyanserna av det mänskliga tillståndet, men vi tycks bara reducera det mer och mer istället.
Ja, men är inte också kvinnor alldeles för förtjusta i offerrollen?
Jo, det är ju en... Det är ju ett enkelt sätt.
Alltså nu inser liksom att en massa kvinnor kommer bli jättearga för mig. Det är väl klart liksom att det fortfarande finns en viss könsproblematik och det finns en viss, vad ska vi säga, obalans ibland i förväntningar på vad män ska göra, vad kvinnor ska göra och så vidare. Men det är trots allt som du säger att vi har möjligheter, och då tycker jag att kvinnor, inte minst kvinnor som påstår sig vara feministiskt orienterade, de alldeles för lättvindigt liksom klär på sig offerrollen för att de vinner någonting på det. Jag tycker vi ska ha ett avsnitt, en lektion om feminist så småningom, för trots det jag säger nu så upplever jag mig absolut som feminist. Jag kallar mig sällan feminist eftersom det har blivit så liksom förknippat med en massa saker som jag inte gillar, men jag tycker att feminist är man i praktiken.
Och
en av de saker som är viktiga, det är väl just att inte bara avfärda allting som ett uttryck för patriarkalt förtryck, utan faktiskt också se sin egen roll och sina egna möjligheter, så att säga.
Nu snarkar han när det inte klockar i grångglas.
Men om vi vandrar vidare lite i såna här litterära eller filmiska beskrivningar av ångest. Jag har tre spår där när jag tänker på gestaltningar av ångest. Den ena är alltså det svenska tungsinnet gestaltat av Ingmar Bergman i en serie olika filmer, där kanske Det sjunde inseglet är den dystraste av dem alla. Men sen Woody Allen, som ju inspirerats mycket av Ingmar Bergman och som har försökt göra sina New Yorkiga skildringar av samma frågeställningar, samma familjegräl, samma familjekonstellationer, där man ser väldigt tydligt att han är inspirerad av Ingmar Bergman. Ja. Men där problemet för mig med att ta hans filmer på större allvar eller på lika stort allvar som jag har gjort med Bergmans, det är att han figurerar ju alltid i dessa filmer själv, nästan alltid i alla fall. Och han är en sån otroligt vek och förvirrad och handlingsförlamad person. Alltså hans rollkaraktärer är alltid så, liksom, de är så menlösa på något sätt och förvirrade. Och det gör att jag blir alltid irriterad på Woody Allen. Inte på filmen, som filmen kan ge mig någonting, men hans ångestridna karaktär stör mig alltid. Jag får ingen sympati för honom.
Nej,
det känner du?
Ja, men jag kan lite hålla med om det när det gäller, alltså, jag tänker liksom de bergmanska skildringarna och faktiskt i viss mån också Norén, det är ju liksom ett uttryck för någon slags folksjäl. Alltså, ja. Särskilt Bergman är ju det, liksom det svenska tungsinnet, medan Woody Allen, där är det ju väldigt individualiserat och möjligt kopplat till det judiska, för det är också en judisk gren i någon mening, den här sortens ångest. Men det som jag kan irritera mig på med Woody Allen, det är, alltså det är det här analyserandet. Det är lite som man har en väninna som i 7 år älter sitt dåliga äktenskap. Mm. Och då till slut kommer jag till en punkt där jag känner så att okej, liksom, nu har du ält det här jävla pissiga äktenskapet i åratal. Antingen så lämnar du honom, eller så accepterar du bara att det är pissigt och håller käften.
Ja, jo, precis. Alltså,
det är liksom, det är inte kreativt, det leder ingenstans. Och det kan jag tänka mig, därför liksom Woody Allens filmer, de är ju... Ja, men det är det här terapeutiska, psykoanalytiska tugget som... Jag kan ju avslöja att jag har gått i många olika sorts terapier, och jag tycker att psykoanalys är värdelöst. Man mår bara sämre av det, och det skapar oerhört självupptagna individer. Faktiskt.
Ja, men det ger också så, det innebär också att du har ett svar på alla... Ja. Alla ångesttillstånd, all oro, det är så. Det är din barndom.
Ja, precis. Och i allmänhet är det mammans fel, naturligtvis. Ja. Nej, men jag tror inte så mycket på den sortens ältande. Och det irriterar mig, för Woody Allens karaktär är en sådan ältare.
Ja. Han är en terapisession som aldrig tar slut.
Och vem fan vill gå och se det på bio?
men om man liksom ska avrunda det i en klassiker, verkligen, ja, som jag tycker uttrycker ångest, eller vanmakt kanske snarare, så är det ju Hamlet.
Mm.
Shakespeares Hamlet, där den unge prinsen genom de här akterna går igenom, där han vacklar. Vad ska jag göra? Ska jag mörda denna man som mördade min far, troligen? Mm. Kan jag vara säker på att han i så fall gjorde det? Är det rätt att göra det? Eller ska jag avsluta mitt eget liv? Ja, men vad händer om jag gör det? Kommer jag vidare? Kommer jag in i nästa liv då? Eller är det slut? Är det det jag vill? Vill jag sova eller inte? Det är ju en slags... Genom hela pjäsen löper ju detta med vanmakten och ångesten kring vad händer om jag väljer att göra si, och vad händer om jag väljer att göra så. Mm. Så för mig är det en pjäs som mycket handlar, alltså det är en slags existentiell ångest där också.
Nej, men det är ju existentialismen manifesterad eller gestaltad, kan man väl säga, medan Bergmans skildring av ångest är ju snarare tillstånd, va? Det är ju inte knutet till handlingar eller valmöjlighet, utan det är ett alltså mer som Amerys échec kanske, alltså det är ett grundläggande tillstånd som människan befinner sig, och det finns mycket få möjligheter att ta sig ur det. Medan Allens version av ångest är en väldigt intellektualiserad ångest, för att ångest kan ju också ta sig väldigt fysiska uttryck på ett sätt som är väldigt obehagligt, med hjärtklappning, andnöd, spända muskler, alltså faktiskt en känsla av att dö. Och den känslan ser man mycket sällan i Allens film, utan det är ju en lite underhållande ångest, alltså en ångest som människor odlar för att underhålla sig med sig själv och sina egna tankar på något vis. Mm. Alltså den är koketterande, kan jag tycka, och det irriterar mig. Medan Hamlets ångest är ju mycket djupt känd.
Mm.
Den är på riktigt. Den.
Trots att den utspelar sig i en kungafamilj och han är prins, så är den funderingar, tankar, våndor som varje människa genomgår i livet. Men där Woody Allens ångest är en överklassångest, som du beskriver, eller då den rika skapande klassens ångest.
Ja, men jag tror inte han upplever att hans liv är hotat på det sättet, utan det är mer, och det kan jag väl också, har jag nog upplevt faktiskt, med människor som har det rätt så bra och som är lite uttråkade. Och som då börjar gå i analys mest för att liksom roa sig med någonting. För att skaffa sig en ny hobby.
Vidmakthålla föreställningen om att man är viktigast i världen.
Ja, men precis. För den bilden får man i alla fall när man går psykoanalys. Att allting, ingenting är för oviktigt för att ta upp i det sammanhanget. Nej. Men jag tänker att det är också en affärsmodell för de här analytikerna. För ska man fullfölja en analys så handlar det om många, många år och många, många timmar och många kronor.
Många kronor. Men ja. Per Lagerkvist skrev ju 1916. Ångest, ångest är min arvedel. Min strupes så, mitt hjärtas skri i världen. Och det är väl precis det som det här samtalet egentligen kokar ner till. Att vi blir inte kvitt ångest. Utan det är en del av att vara människa. Och sen frågan om det är vår arvedel eller om det bara är hur stor del av vårt sinne det kan uppta och hur det kan sätta sig i kroppen eller inte. Det finns olika strategier för att hantera det där, men alldeles fri från det blir man inte, i min bild i alla fall.
Det tror inte jag heller att man blir, utan man måste nog lära sig att leva med sin ångest och lära sig att hitta strategier för att hantera sin ångest. Och om man ska säga något konkret om det, jag har mycket lång erfarenhet av ångest och har utvecklat olika strategier. Jag tror att det allra viktigaste är naturligtvis att bryta ångesten. För det här är ju en produkt av din hjärna. Så att du måste ta kontrollen över din hjärna. Och det kan man hitta i olika knep. Jag har en favoritfantasi som jag brukar ta till, som jag har utvecklat och förfinat under flera decennier för att den ska inte vara hotfull. Min fantasi är att jag har ett litet bageri i en liten stad vid havet. Och sen i liksom mitt sätt att försöka bryta min ångest så förflyttar jag mig till det bageriet och så liksom frammanar jag för mig själv. Jag funderar över vad är det för smörgåsar jag säljer där och vilka kakor bakar jag. Hur känns det när mina händer knådar vetedegen? Hur luktar det nybryggda kaffet? Och jag ser liksom den grårandiga katten som ligger och spinner på en trasmatta. Jag ser hur solen skiner in på pelargonerna. Alltså, för mig är detta en bild av trygghet. Jag försöker styra min hjärna. Att tänka på något annat. Och det måste vara, därför det finns en massa fantasier som omedelbart leder till ångest. Men den här, så länge jag inte börjar tänka på sånt som att man ska momsredovisa även ett bageri, så går det bra. Men om fantasier som handlar om exempelvis någon man är förälskad i eller fantasier om sex blir ju ofta problematiska, för det handlar liksom, ja men det kommer inte bli något, varför sa, alltså, det kommer massa följdfrågor där, eller om man tänker på att man vill köpa en gård på landet, så tänker man hur ska jag få ihop pengar till det, så att den här fantasin fungerar för mig för att den är inte heller prövad i verkligheten och kommer aldrig att prövas i verkligheten, så den är inte nedsmutsad av verkligheten. Och det låter ju väldigt banalt och kanske tramsigt.
Men det
till och med
låter klokt.
Men just det att bryta den destruktiva tanken och hitta något annat som din hjärna kan sysselsätta sig med.
Ja. Och sen så tvingar sinnena att känna annat än ångesten.
Känn lukten av nybakade kanelbullar. Hur känns det egentligen? Hur är det att klappa en spinnande katt och så vidare?
Det är ju inte ångestframkallande med kanelbullar, mer än möjligen om man väljer att äta upp hela den sats man har bakat. Då kan det ge lite ångest.
Många. Det är så jävla mycket kolhydrater i det. Men i min fantasi är jag mycket måttfull och återhållsam och klarar av att bara äta en kanelbulle.
Men vi kanske ska avrunda med detta mycket goda råd av hur man kan göra. Och ni har era egna fantasier. De får man isolera beroende på
ni får hitta
vad man
detta
har
var min fantasi. Ni får gärna låna den, men det är inte säkert att den funkar för er.
Vad generöst av dig, tycker jag.
Och det kan vara många på mitt café, tycker jag.
Ja. Men med detta har vi inlett 2022 för Söndagsskolan. Och vi hoppas att det ska komma, vi vet att det kommer många eftertänksamma lektioner som bjuder både på stora och små tankar, på irritationsmoment, goda råd och allmän upplysning till mänsklighetens gagn.
Så missa inget.
Nej. Och så stänger vi butiken, ditt lilla bageri för idag, tycker jag.
Vi stänger bageriet och podden och uppmanar som vanligt alla att hålla stilen. Det gör vi tillsammans.
Gör det. Hej då! Ja,
hej då! Hej! Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?
kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.